Vi har gått igenom första gångmästret och löpande fram till vi nu är komna till kapitel 4. Och idag ska vi ta från vers 13 ut kapitlet. Men som jag nämnt några gånger att första Johannes brev, det var ju ett brev av Johannes till en eller flera menigheter som hade upplevt att det var människor som hade förlatt dem och gått ut av församlingen. Och Johannes skriver till dem för att de ska veta vem är det som är frälst och vem är det som inte är det. Vem är det som är Guds folk och vem är det som inte är det. Och han säger ju där i avslutningen, kapitel 5, vers 13: detta har jag skrivit till er för att ni ska veta att ni har evig liv, ni som tror på Guds sons namn. Så det är skrivet först och främst i tröst för dessa, att de skulle veta att de hade evig liv. Men därmed så är det ju också ett brev som kanske bättre än något annat kan fortälla oss vad är det som visar oss att man har evig liv. Och tillsvarande, vad är det som visar oss att man inte har det? Slik att man själv kan ha en klar stilling i förhåll till Herren. Men också att man har ett grundlag när man träffar andra människor. Och vite, hör de Herren till eller inte? Och för att man har ett grundlag i menigheten till att avgöra vem är det som hör Herren till och vem är det som inte gör det. För vi ser inte hjärtene. Gud ser till hjärtene. Vi ser inte hjärtene. Men allikevel så har vi ett ansvar i menigheten till att ha det klart vem är det som hör med och vem är det som inte hör med. Det är det som Bibeln kallar för menighetsdukt. Och Paulus säger, dömer inte dere bara dem som är utanför. Men då man ju vet vem som är utanför och vem som är innanför. Det dömer dem som är innanför. De som är utanför säger han ska Gud döma. Så vi dömer de innanför. Då måste vi veta vem är det som är innanför och vem är det som är utanför. Och när är det människor lever på en slik måte att vi måste se till dem att är det slik du är, så är du inte innanför. Då är du utanför. Men han har genom dessa kapitlen snackat väldigt mycket om många ting. Och på många måter så summerar han nå upp det han så långt har sagt i dessa verserna här. Som på många måter är en avslutning av det han har snackat om genom de första fyra kapitlen. Och det vi ska snacka om idag och se lite på är nettopp detta med den tre dubbla frälsesvisshet. De tre grunder som vi har för att ha frälsesvisshet. Och vi läser där från vers 13. Av detta känner vi att vi blir i ham och han i oss, att han har gett oss av sin ånd. Och vi har sett och vittnar att fadern har sänt sönnen som världens frälser. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i ham blir Gud och han i Gud. Och vi har känt och trott den kärlighet som Gud har till oss. Gud är kärlighet. Den som blir i kärligheten blir i Gud och Gud i ham. I detta är kärligheten blivit fullkommen hos oss, att vi har frimodighet på domens dag. För slik som han är, slik har också vi i denna världen. Frykt är icke i kärligheten, men den fullkomna kärlighet driver frykten ut. För frykten har med straff att göra. Och den som frykter är inte blivit fullkommen i kärligheten. Vi älskar fördi han älskat oss först. Där som någon säger, jag älskar Gud och likväl hater sin bror, så är han en lögner. Och den som inte älskar sin bror som han har sett, hvordan kan han älska Gud som han inte har sett? Och detta bud har vi från han, att den som älskar Gud ska också älska sin bror. Amen. Kära Gud och far, jag ber dig att du uppenbarar ditt ord för oss, Herre. Och lär oss få känna vad ånden säger till menigheten, Herre. Lika att vi kan få del i din röst och din tal, Herre. För det är det enda som betyder något. I Jesu namn. Amen. Detta är skrevet också typiskt för måten Johannes skriver på. Johannes, han skriver ikke et forretningsbrev eller en doktorgradsavhandling eller noe slikt. Det ikke systematisk og klart og tydelig satt opp på en måte. Men han skriver her som en eldste som han kaller seg selv med betydelig livserfaring. Og legger vekt på ting ettersom han så behovet for det hos de som han skriver til. Men når vi har sett gjennom brev, så har han talt mye om hvordan vi kan vite at vi i ham. Og de to forrige gangene talte vi litt om dette at han i oss. Men her så summerer han altså opp dette og sier, som vi leste i vers 13, av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss. Her tar han altså for seg denne dobbeltheten. Vi blir i ham, han blir i oss. Og det det som beskrivelsen på mange måter av frelsen. Frelsen at jeg i ham og han i meg. Frelsen dette fellesskapet som vi har med Gud. Men det på mange måter litt annerledes enn det fellesskapet vi kan ha med andre mennesker. For andre mennesker alltid sånn sideveis. Jeg her, du der. Men når det gjelder frelsen, så Jesus i meg. Han bor i meg og gir meg liv. Og jeg i ham, slik at jeg kan opptre og være som om jeg var ham. At når Gud ser på meg, så ser han ikke meg, men han ser ham. Fordi jeg i ham. Du vet, hvis noen kjører forbi her og ser etter oss, så ser de ikke oss. Men de ser huset som vi i. Og det alt de ser. Og slik det også når vi i ham. Og Gud ser på oss, så ser han ham. Og derfor så det ikke vår rettferdighet som først og fremst teller, men hans rettferdighet. Han blir da vår rettferdighet. Ikke slik at han gir oss sin rettferdighet på en måte, men han blir vår rettferdighet. Jeg har ikke fått Jesu rettferdighet, men jeg har fått Jesus som min rettferdighet. Jeg i ham, og Gud ser ham, og ikke meg. Så her det at han beskriver denne frelsen som vi blir i ham, og han i oss. Jeg liker også dette uttrykket. Han sier ikke at vi i ham, men at vi blir i ham. Og det godt å vite det noen ganger, at Gud ikke en som flytter inn og ut hele tiden, men han sier vi blir i ham, og han blir i oss. Det en væren. Det noe som fortsetter. Det noe hvor jeg slipper å gå nervøs hver dag, at han her fortsatt nå? Han her fortsatt nå? Men han blir, og jeg blir. Og det det som tryggheten i frelsen. Men hvis du la merke til det vi leste, så sier han i vers 13, av dette kjenner vi at vi blir i ham, og han i oss. Og i vers 15 så avslutter han med, i ham blir Gud, og han i Gud. Og i vers 16 avsluttes det med, blir i Gud, og Gud i ham. Så her det altså tre ganger det står, at vi blir i Gud, Gud blir i oss. Og det det som jeg mente når jeg snakket om den tredobbelte frelsesvisshet. De tre ting som man oppsummerer og som man sier grunnlaget for oss for å vite at vi Guds barn. For å vite at vi frelst. Og det første han sier, av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin ånd. Det et kjennetegn. Han har gitt oss av sin ånd. Derfor vet vi det. Det neste det i vers 14. Vi har sett og vitner at faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Den som bekjenner at Jesus Guds sønn i ham, blir Gud, og han i Gud. Så det det andre punktet, og det tredje punktet fra vers 16 av, hvor han sier at vi kjent og tro den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet, den som blir i kjærligheten, blir i Gud.
och Gud i han. Grund till att det är nämnt i den räckeföljen, det har att göra med hvordan Johannes har skrevet ett Johannesbrev. Och det sista han skrev om var ju nettopp att han kom till punkten om att ha fått del i anden och pröva anden. Därför är det naturligt att det var det han satte först. Men jag har lyst till att begynna inte med det punkten, men med det andra han säger i vers 14 och 15. För det på många måter är mer grundläggande. Hvis man ska ta det i rekkefölje att vad som är mest grundläggande och vad som kommer högre, så är det detta som är det mest grundläggande. I den sammanhängen, siden Johannes snackat om anden, så tar han anden först. Men hvis vi ska ta det utifrån det första punkt vi träffar på i frälsesvisheten, så är det nettopp vers 14 och 15. Och vi har sett och vittner att fadern har sendt sönnen som världens frälser. Vi har sett och vittner. Har sett, det är något jag gjorde. Vittner, det är något jag gör. Har sett är något som var. Vittner är något som pågår. Men jag har sett och vittner att fadern har sendt sönnen som världens frälser. Och det aller första som sker när ett människa kommer till Jesus, det är nettopp att de ser detta att Jesus är världens frälser. Det är det första som sker. Ett människa tränger inte vite så mycket annat, men det första man uppdagar är att Jesus är världens frälser. Han är frälseren. För man uppdagar det, är man inte frälst. Ett människa som inte har upptagit att Jesus är världens frälser är inte frälst. Du kan gott ha doktorgraden i teologi och det är inte galt i det, men hvis du inte har upptagit att Jesus är världens frälser, så hjälper det inte om du kan allt om hur det gamla testamentet hänger samman, eller om du kan grekisk och hebraisk, eller det hjälper inte något. Det hjälper heller inte om du måste leva riktigt, om du har spikret i 10 bud upp på väggen och du ser på det varje dag. Och det hjälper inte. Du måste veta att Jesus är världens frälser. Och det tar han och säger lite mer utförlig. För han säger här att vi har sett och vittnar att fadern har sendt sönnen som världens frälser. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i han blir Gud och han i Gud. Alltså det är ett spörsmål om att se Jesus som världens frälser. Och vet du varför är Jesus världens frälser? Jo, det är för att han är, som det står här, Guds son. Att han är den som är sänd av Gud. Att han är Gud uppenbart i kött. Det betyder inte nödvändigtvis att ett nyfrälst människa ville sagt det akkurat sånt som jag sa det nu. Det är något annat. Det har lite med kännskap och kunskap och dyktighet i ord att göra. Och det har man inte nödvändigtvis när man är nyfrälst. Men en vär som roper ut till Jesus om frälse och gör det i den tro att Jesus hörer mig och han kan frälse mig. Han har sagt att Jesus är Gud. För hvordan skulle han ellers kunna frälse? Jag läste ett eller annat ställe, jag skriker hvor, men någon hade beregnat. Vet, katolikerna, de har sin Ave Maria som de säger, sin bön till Maria på måte. Ser du ju sant sett att de inte ber till henne, men de ber henne om att be för den. Men allikevel, det var en som hade regnat ut hur många katoliker fanns det och hur många gånger per minut är det någon som ber till henne. Och då som man sa som så att tatt i betraktning hur många bönner hon då måste höra per minut, så kan hon omöjligt vara ett människa. Hvis man verkligen tror att hon hörer alla dessa bönner, så må du tro att hon är Gud. Och det är något i det. Det är detta, hvis man tror att någon är så mäktig och kan göra så mycket, så säger du att det är Gud. Och det är det också med Jesus. tror jeg at Jesus han hører meg. Her nede hvor jeg sitter og ber til ham, så hører han meg. Og han hører ikke bare meg, men han hører også deg. Han hører de i Afrika, de i Kina, de i Sør-Amerika, når de roper til ham samtidig med meg. Da har jeg sagt at da må hans øre være allesteds. Da må han være allesteds nærværende. Og hvis han da attpåtil kan besvare den bønnen, og kan fri meg ut, og løse mine problemer, løse mine lenker, rense bort min synd, da har jeg sagt at han er Guds sønn. Og det er det første og mest grunnleggende, dette, hvis jeg tror på Jesus, så er jeg frelst. Og alle har vel hørt dette, og det er noe av det som man ofte bringer til mennesker som ikke vet noe mer, så forteller man dem Johannes 3,16. Ikke sant? For så har Gud elsket verden, at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og hvis noen har kommet til Jesus, og du vet at i forrige uke så kom de til Jesus, og så ble de frelst, og så kommer de til deg i dag, og er full av anfektelser, og sier, ja, men er jeg frelst? Så sier du til at, ja, men tror du på Jesus? Trodde du ikke du på Jesus? Og det står skrevet at den som tror på ham, han skal ikke gå fortapt, men han har evig liv. Det står skrevet at den som påkaller hans navn, han skal bli frelst. Og du forteller dem dette. Og det er det grunnleggende, som det heter i sangen, vi har det skriftelig. Og det er det første og mest grunnleggende, og på mange måter viktigste poenget når det gjelder vår frelsesvisshet. At jeg tror på Jesus. At jeg har sett, som han sier, jeg har sett. Jeg har hatt det klart for meg, og jeg vitner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. At når Jesus kom hit ned, så kom han for å frelse verden. Han satte et eksempel for oss til å leve etter, men det var ikke først og fremst derfor han kom. Han holdt mange veldig gode taler, men det var ikke først og fremst derfor han kom. De som sier som så at jeg synes Jesus var en god profet, han gjorde mye godt, han holdt mange gode taler. Det er sunt for oss å lytte på ham. Vi er ikke frelst. Det er den som tror at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Det er den som er frelst. Det er det som er spørsmålet om frelse. Så det er ikke bare spørsmålet om du tror på Jesus, men at du tror på Jesus som det står her. At han er Guds sønn, og at han ble sendt som verdens frelser. Det er det aller viktigste og aller mest grunnleggende. Det er det første som vi sier til et menneske som er blitt frelst. Dette er testen. Du har sett og du har trodd, og du vitner. For det står nemlig skrevet at med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Man må tro på Jesus. Men det er ikke bare innvendig tro, det er en bekjent tro. Det er den bekjente tro som i Bibelen blir fremstilt som den frelsende troen. Så det er punkt 1, og på mange måter det grunnleggende punktet, at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Jeg tror på Jesus som frelseren. Og når det gjelder meg personlig, så blir det da ikke bare at han er verdens frelser, men han er min frelser. Så her sier han, vi har sett og vitner. Det er for oss som menighet. Hvis jeg som enkeltperson skal lese det, så må jeg heller lese det at jeg har sett og vitner at Faderen har sendt sønnen som min frelser. Og når jeg forkynner det for andre, så kan jeg forkynne det for dem at Jesus er verdens frelser. At alle kan komme til Gud ved ham. Men det er ikke det eneste punktet vi har. Det er ikke den eneste type frelsesvisshet vi har. Og denne type frelsesvisshet som her, den er blitt misbrukt mange ganger av mange mennesker. Og det skjer også i dag. Det er mang en traktat som er blitt utgitt som på baksiden har en sånn synderens bønn. så står det be dette,
mm.
og så skriver det etterpå, og dersom du ba dette, så du frelst.
Ja.
Ja, hva vet du om det?
Nei, det kan du si.
Hva vet man om det? Det ikke oss gitt å erklære folk som frelst på den måten. Det Guds oppgave å erklære folk som frelst. Vi kan alltid si om en mann at hvis han går til en kvinne og sier at vil du gifte deg med meg, så det et tegn på at han vil ha henne som kone. Men det kunne jo være at han bare sa det. Bare med et eller annet skuespill. Man kan ikke bare ta ting mekanisk. Og man kan heller ikke ta frelsen mekanisk. Det ikke hva jeg har sagt, men det hva som ligger i mitt hjerte. Og det noe som den enkelte vil kjenne. Hvis jeg vet med meg selv at jeg har trodd på Jesus, så sier skriften at den som tror, han går ikke fortapt, men han har gått over fra døden til livet. Han hører Herren til. Så det et annet punkt, og vi kan ta det neste i vers 16. Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud kjærlighet, den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Og det klart når det står at den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham, så må vi først vite hva kjærligheten for noe. Det ikke hvilken som helst kjærlighet, men det den kjærlighet som det står at Gud kjærlighet. Det ikke kjærligheten som Gud, det Gud som kjærlighet. Det en del som har opphøyet kjærligheten til Gud. Men slik det ikke, men Gud kjærlighet. Og det denne spesielle kjærligheten. Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Den kjærligheten. Det den som vi har kjent og trodd. Igjen så det noe vi kjenner til. Vi har kjent den, og vi har trodd på den. Vi har merket den, vi har blitt kjent med den kjærligheten, og vi tror på den. Vi stoler på denne kjærligheten. Den kjærligheten som Gud har til oss. Og så det at han sier Gud kjærlighet, han denne type kjærlighet. Den kjærlighet som gjorde at han kan si min evig kjærlighet har jeg elsket deg. Det det første vi kan si om den kjærligheten, den evig. Og den har alltid omfattet oss. Det andre viktige vi kan si om denne kjærligheten, det som det står skrevet, at Gud viser oss sin kjærlighet. Ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Med andre ord, det en kjærlighet som ser synden og gjør noe med den. Det ikke en kjærlighet som overser synden. Ikke den type kjærlighet. Det heller ikke en kjærlighet som blind for synden og tror at det ikke eksisterer noe synd. Det ikke den type kjærlighet. Det en type kjærlighet som veldig populær i dag. Ingenting galt. Men Gud har ikke den type kjærlighet som sier at ingenting galt. Gud har den type kjærlighet som sier at det galt, og jeg vil gjøre noe med det som galt. Det den type kjærlighet han har. Han har ikke den type kjærlighet som sier at nei, det ikke noe galt med deg. Han har den type kjærlighet som sier at det noe galt med deg, og dette galt, og jeg kan gjøre noe med det. En lege som tok imot alle pasientene sine og smilte pent til dem og sa at nei, det ikke noe galt med deg. Hadde ikke egentlig hatt kjærlighet. Du foretrekker en lege som kan si deg at jeg har undersøkt saken og det noe galt med deg. Men så håper du at den legen fortsetter med å si at og dette noe vi kan gjøre noe med. Det håper du jo. Men du ønsker deg en lege som faktisk ser det som galt. Og Gud en sjelelege som ser det som galt, og som sier det noe galt med deg. Men så han heldigvis også den type lege som kan si at, og dette kan jeg gjøre noe med. Her trengs det en operasjon, men den operasjonen kan jeg foreta. Og den kommer til å være vellykket. Det kan jeg garantere. Han den eneste som gir helsegaranti, vet du. Og da det at han sier denne kjærligheten. Vi har kjent og trodd den kjærligheten. Og det litt interessant her, for det nok ikke helt presist oversatt. Det står den kjærlighet som Gud har til oss. Men när jag checkar det på grek så står det där den kärlek som Gud har i oss. Och jag tror nog det är det som menas, det ser vi av fortsättelsen. Den kärlek som Gud har i oss. Gud har placerat en kärlek i oss. Väl, hvis den är i oss så betyder det två ting. För det första må Gud älska oss. Det är detsamma som att han har kärlek till oss. För han hade inte gitt denna kärlek in i oss hvis han inte älskat oss. Men det betyder också en ting till. Och som jag har sett gang på gang genom Johannes brev här. Att när det står kärligheten. Alltså när vi säger kärligheten till Gud. Så vet vi inte om det är kärligheten Gud har. Eller kärligheten vi har. Om det är kärlighet rättet från Gud till oss. Eller kärlighet rättet från oss till Gud. Och det är nettopp det som är lite av poängen här. Att när Gud har placerat sin kärlighet i oss. Så är det ju Guds kärlighet. Men när den är i oss. Så blir det en kärlighet från oss och utav. Och det är det han säger här. Den som blir i kärligheten blir i Gud och Gud i ham. Denna typ av kärlighet. Denna slags kärlighet som Gud har. Som älskade oss där vi ändå var syndare. Och som gjorde det som han kunde göra för att frälsa oss. Och som inte bara har frälst oss. Men som har säkrat oss att solen står upp varje dag. Som har säkrat oss att vi får regn, varme och kulla allt eftersom det är sunt och gott. Denna typ av kärlighet är det Gud har och Gud är. Och den som blir i kärligheten blir Gud och Gud i han. Här är det alltså en test till. Och detta är en test för vidaregående, för att säga det sant. Detta är inte testen du bringer till ett nyfrälst människa när de reiser sig från första bänk. För att säga det sant, när de akkurat har kommit till Herren och grått ut för hans åsyn. Så är inte tiden inne för att spöra dem och säga att ja, älskar du nog alla i hela världen? Det är inte det första du spör om. Det första du spör om är, tror du på Jesus som din frälser? Och säger du ja, så kan du säga priset vare Herren. Hvis du ser den, och du ser att det är inte bara deras ord, inte den, du ser ansiktet, du ser tåren som ränner, du ser ansiktet som strålar, du ser att jag mött Herren och säger Jesus är min frälser. Men så är det något som sker vidare. Han placerar sin kärlighet i oss. Och den kärligheten, säger han, den ska vi bli i. Och den som blir i kärligheten blir i Gud och Gud i ham. Och när jag då märker detta att mitt liv, det är ett liv i kärlighet. Ett liv i kärlighet till Gud. Ett liv i kärlighet till mina medmänniskor. Då är det att han säger att då blir jag i Gud och Gud i han. Och så är det att han kommer med den beskrivelsen i vers 17 och 18. I detta är kärligheten blivit fullkommen. Så en kärlighet kan alltså utveckla sig. Den blir inte gitt sån i färdigstillet utgave. Men den kan växa och gro och bli fullkommen. Och han säger att i detta är kärligheten blivit fullkommen hos oss. Hos Gud är den ju alltid fullkommen. Men hos oss är den blivit fullkommen. Den kärlighet han måtte sådde i vår hjärta som ett frö. Den har vuxit upp och den har blivit fullmoden. Och så säger han, i detta är kärligheten blivit fullkommen hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. Det är lite av ett utsagn det. Att vi har frimodighet på domens dag. Att vi står inför Gud och smiler på domens dag. Men han säger det. Och så säger han, för slik som han är, slik är också vi i denna världen. Detta pekar tillbaka på kapitel 2, vers 28. Där han säger där, och nå barn, bli i han. För att vi kan ha frimodighet när han blir uppenbart. Och icke bli till skamme för han när han kommer. Så det är frimodighet på domens dag. Vi har frimodighet när han blir uppenbart. Att vi icke blir till skamme för han när han kommer. Och det sker när vi blir i han. Och blir i kärligheten. Och detta skyldes två ting, tror jag. För vi kan läsa bara nästa vers också. Han säger där, frykt är icke i kärligheten. men den fullkomne kärlighet driver frykten ut, för frykten har med straff att göra, och den som frykter är inte blivit fullkommen i kärlighet. Frykten har med straff att göra. Varför har den med straff att göra? Väl, för vi frykter straffen. Så att det är på grund av straff att man har frykt, för det man ser för sig något ont som kommer, så är man rädd. Du är inte rädd för något gott. Ikke sant? Du säger inte att nu får jag lönspålägg, så nu är jag inte rädd. Ikke sant? Du säger inte som så att jag nu har jag fått veta att jag har fått toppkaraktär på skolan, så nu är jag rädd. Ikke sant? Det är när du bekymrar dig för att du inte får det, att du kan vara rädd. Det är när du tror att du inte klarar proven, att du är rädd. Det är när du möter en vansklighet du tror du inte kan behärska, att du är rädd. Och när han snackar här om frykt, så har det med straffen att göra, sig det onde, det vanskliga, det tunga. Och i förbindelse med domens dag, som är det han talar om här, så är det alltså den rädseln, den straffen som man vet väntar, som gör att man frykter. Och det är denne som man säger att den fullkomne kärlighet driver frykten ut. Och att den som frykter är icke blivit fullkommen i kärligheten. Och denne kärligheten, den gör alltså att slik som han är, slik är också vi i denna världen. Detta är ett utsagn som har två sidor vid sig. Man säger bli i han, som vi läste från 2:28. För att ha frimodighet, bli kärlig, så betyder det på den ene måten att jag har denna vissheten att när Gud ser på mig, så ser han ham. Det är den ene sidan. Som han är, så är och jag i denna världen. Jag är i denna världen, men när Gud ser ner på denna världen, så ser han ham. Men det är också en annan sida ved det, som vi var inne på i kapitel 3, vers 20 och 21. Hvor han säger i vers 20, för om vårt hjärte fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärte och känner allting. Mina kära, dersom vårt hjärte icke fördömer oss, då har vi frimodighet för Gud. Han säger alltså att vi kan befinna oss i två tillstander, fördömt av vårt hjärte och icke fördömt av vårt hjärte. Och då säger han, är vi den tillstand som gör att vi är fördömt av vårt eget hjärte, då bör vi snacka med Gud. Då är Gud större än vårt hjärte och känner alla ting. Gå och tal med Gud om det. Men därsom mitt hjärte icke fördömer oss, då har vi frimodighet. Och detsamma med kärligheten. För den kärligheten han beskriver är icke en kärlighetens födelse. Det är icke kärlighet som födelse. En kärlighet som en förvandlande kraft i vårt liv. Kärlighet kan vara som en födelse, men det är mer en förälskelse. Men kärligheten, det är något som förändrar livet ditt. Det är något som gör något med dig. Det är något som får dig till att tänka annorledes. Nabon vår hade besök av dattera si och kärsten hennes. Och de kom köra en ny bil. Och nu hade han fått en ny bil. Han hade en sån toseter Audi sportsbil. Och nu hade han köpt sig stationsvagn. Det är forskjellen på förälskelse och kärlighet. Förälskelse, det är något som inte tänker så mycket på ansvar. Men kärligheten är något som förvandlar livet ditt. Det är något som gör att själv för en ung gud så kan en stationsvagn se tillräckligt ut. Det är något som gör dig annorledes. Och Guds kärlighet, det är också något som gör oss annorledes. Det är något som gör att slik som han är, slik är också vi i denna världen. Det är kärligheten som kommer in i våra liv och förvandlar oss. Så hvis vi blir i kärligheten, så blir vi förvandlat. Men lägg märke till att han snackar om en fullkommen kärlighet. Den kärlighet som fått växa fram. Det sker inte nödvändigtvis den första dagen. Men det är något som sker gradvis. Och det kan ske umärkeligt. Och det kan ske genom bestämda prövelser och vanskeligheter man träffar på. Och i denna prövelsen så vänder man sig till Gud. Jag läste akkurat en beskrivelse av en från väckelsestid i Wales. Och det var en som blev frälst. Det var inte något tvil om att han hade kommit till Gud. Men han hade levt i världen hela sitt liv och brukt ett språk som inte passar i annade kretsar, hade han här sagt. Och han kunde knappt se en sättning utan att banne. Men efter att, selv om han blev frälst, så följde att han att det fortsatte med det. Och så skulle han ut och så fant han inte sockene sin, och så ropar han till kona där, var är de sockene mina? Och så sen så gick det upp för han vad han akkurat hade sagt, så falt han på sina knär och ropade: Gud, jag klarar inte engang att be om sockene mina utan att snacka på denna måten. Och i det ögonblick kände han Gud förvandlet han och tog detta bort, och aldrig mer skedde det igen. Det sker en växt, den kan vara gradvis eller kan ske vid slike speciella händelser som sker. Men det är den fullkomna kärligheten som driver frukten ut. Det är den fullkomna kärligheten hos oss som gör att vi har frimodighet på domens dag. Det är när den förvandlande kärligheten har vuxit i vårt liv. Och därför är det också han säger här att den som frykter är inte blivit fullkommen i kärligheten. Han säger vi älskar fördi han älskat oss först. Han säger att den kärlighet vi har är ett resultat av hans kärlighet. Alltså inte att vi älskar fördi vi borde det. Inte vi älskar fördi han påbud det. Men vi älskar fördi han älskar oss först. Så beskriver han testen som varit inne på för att där som någon säger jag älskar Gud och likväl hatar sin bror. Han är en lögner. För den som inte älskar sin bror som han har sett, hvordan kan han älska Gud han inte har sett? Och detta bud har vi från ham att den som älskar Gud ska också älska sin bror. Men han börjar detta med att säga att vi älskar för han älskade oss först. Han älskade oss. Han gav sin kärlighet i oss. Och vi kan leva i den kärligheten. Och hvis jag känner att jag inte lever i den kärligheten, så är inte resultatet att ta sig samman, men resultatet att jag ska gå till Gud och be om den kärligheten. För det är den kärligheten från Gud som förvandlar mig. Bibeln säger aldrig att hvis du inte lever rätt så får du tala samman. Alltså hvis du inte lever rätt så får du komma till Herren och få ett närmare förhåll till ham. Men detta är det andra testen som man kommer med. Har jag ett liv som blir mer och mer fullkomment i kärlighet? Kan jag känna att Guds kärlighet griper tak i mig och förvandlar mig? Har jag fått ett förvandlat liv? Det är test 2 på frälsen. Test 1 är att jag bekänner Jesus som min frälser. Men hvis någon kommer på ett möte och bekänner Jesus som sin frälser och fortsätter att leva nöjaktigt som de levde för, så säger test 2 att de var inte frälst. All ändring sker inte på en dag, men det må vara något som växer fram. Nicky Cruz fortalt att han var blivit frälst, så sa han dagen efter till kameraten sin att nu är jag blivit frälst. Nu kan jag inte stjäla längre. Så idag må du stjäla lite extra till mig. Han var begynt på vägen. Han kom snart hit än att han insåg att det också var fel. Det är inte alltid man är fullkommen första dag, men det må vara en växt. Det måste ske en förvandling. Och denna förvandlingen måste fortsätta i våra liv. Hela livet igenom. Att jag kan säga älskar Jesus mer än förr. Det är tragiskt på en måte att höra människor som säger: åh, jag huskar att jag var nyfrälst och verkligen känt att jag älskar Herren. Det är ju en tragisk. Det är det bättre som det synges i sangen att jag har aldrig älskat han slik som idag. Det är den naturliga utvecklingen, mer och mer fyllt av hans kärlighet. Inte bara till Gud, men också till mina medmänniskor. Jo längre jag lever med Herren, jo mer borde liv mitt varit fyllt med kärlighet. Det är test 2 på frälsen. Det är frälsesvisshet punkt 2, för att säga det sant. Det som gör att jag måtte vet enda sikrare att jag inte bara har det skriftligt att jag tror han har sagt att den som tror. Men jag märker att livet mitt är blivit förvandlat. Och det är många som har kommit och fortalt om det, att jag blev frälst. Och jag var bekymrad om hur det skulle gå med alkohol, men nu tränger jag inte längre. Och så skulle det gå med, men nå det ikke noe behov lenger. Nei, nei. Skulle jeg klare å legge bort det? Vel, jeg har ikke lyst på det lenger. Jeg har blitt forvandlet. Jo mer jeg er sammen med Herren, jo mer forvandlet blir jeg. Det er test 2. Det er frelsesvisshet punkt 2, for å si sånn. Jeg og alle andre kan merke at livet mitt er blitt forvandlet. Når mennesker kommer til deg og sier at jeg kjente deg før da du var ufrelst, men nå er du ikke den samme. Da kan jeg si prise Gud, ja da er jeg vel ikke den samme. Da er jeg vel blitt en ny skapning. Så kan vi gå til det siste punktet, for å si det sånn, i det første verset vi leste, i vers 13. Hvor han sier, av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss. At han har gitt oss av sin ånd. Av dette kjenner vi at vi blir han og han i oss. At han har gitt oss av sin ånd. Og det er mange måter den høyeste formen, om du vil, for frelsesvisshet. Den at jeg kjenner åndens vitnesbyrd i mitt hjerte, at hans ånd vitner med min ånd, at jeg er Guds barn. Jeg kjenner i mitt hjerte, å Gud, du er min far. Og så er det som jeg hører et ekko tilbake i ånden, og du er mitt barn. Ånden vitner med vår ånd. Han sier, vi har ikke fått trelldommens ånd, så vi atter skulle frykte. Men vi har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper, Abba, far. Vi har fått noe i vårt indre som gjør at det blir bare så selvfølgelig at jeg hører Gud til, og jeg kjenner det er ikke meg, men det er utenfor meg, og jeg kjenner at dette er noe som kommer inn i meg og vitner i meg. Og på mange måter, jo mer alvorlig ting er, jo mer vanskelig det er, jo mer kjenner jeg dette dype vitnesbyrdet at jeg er Guds barn. Og jeg tror dette er en spesiell gave som Gud gir. Og vi kan slå opp Johannes det 14. kapittel og se den beskrivelse som Jesus selv gir i Johannes kapittel 14. Og han sier der i vers 16, og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Og så sier han, jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer selv til dere. Med andre ord, når ånden kommer, så er vi ikke lenger farløse, for det Jesus har kommet til oss. Enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser meg, for jeg lever og dere skal leve. Altså en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Jesus dro bort ifra denne verden. Verden så ham ikke lenger, men sier, dere ser meg. For jeg lever, og dere skal leve. Selv etter at Jesus forsvant, de så ham, om du vil, med troens øye, slik også vi ser ham. Og så sier han, i vers 20, på den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. På den dag skal dere kjenne det. Kjenne. Men Jesus har jo sagt til disiplene, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Og på den dag, det var jo pinsedag, da ånden kom. Men i kapittel 20 i Johannes evangelium, etter Jesu oppstandelse, da han taler til Maria i vers 17, så står det, Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for ennå er jeg ikke fart opp til Faderen, men gå til brødrene mine og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Jesus sier aldri vår Gud eller vår far, unntatt i Fader vår, som han jo lærer oss å be. For Jesu forhold til Gud og vårt forhold til Gud er to helt forskjellige. Men dette er første gangen hvor han har sagt til disiplen på en måte, deres far, min far, deres far, dere har også en far. Dette er etter at han stod opp fra de døde. For vi er født på ny. ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi har fått liv ved hans oppstandelse. Vi har fått liv. Han døde for oss, og vi døde med han. Når var det jeg døde med Jesus? Eller hvis jeg døde med Jesus, så døde jeg da han døde. Jeg kan ikke dø med han hvis jeg ikke døde da han døde. Da var jeg ikke med han. Men når jeg døde med ham, så betyr det at jeg døde da han døde. Og jeg stod opp igjen da han stod opp igjen. Så er det forskjell på når det blir virksom i mitt liv, for jeg levde ikke den gangen. Selv om jeg døde med han den gangen, så levde jeg ikke. For senere det ble virksomt i mitt liv. Men for disiplene som levde da, så var det virksomt med en gang. Fordi Jesus sier til dem, min far og deres far, min Gud og deres Gud. Men allikevel sier han at dere må vente noen dager, for på pinsefestens dag kommer ånden, og på den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Han sier ikke, på den dag skal dere flyttes inn i meg. Han sier, på den dag skal dere kjenne at det er slik. Med andre ord, på den dagen skal dere oppleve åndens vitnesbyrd om at det er slik. Og slik er det også med oss, at det kommer en dag hvor vi får kjenne åndens vitnesbyrd. Og noe av det viktigste ved fylden av den hellige ånd, det er nettopp at vi får oppleve dette åndens vitnesbyrd. Og det er det mange opp gjennom tidene som har kunnet fortalt om, at jeg hadde levd med Herren i mange, mange år. Så kom han og fylte meg med ånden, og nå kjenner jeg at jeg er Guds barn. Jeg trodde det, og livet mitt var blitt forvandlet, men nå kjenner jeg at jeg er det. Nå kjenner jeg, og det er det Jesus lovte, på den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Og det er det som han sier i teksten vår her. Av dette kjenner vi at vi blir. De versene her er ikke beskrivelse av hvordan vi blir frelst. Første Johannes brev er ikke en beskrivelse av hvordan man blir frelst. Det er en beskrivelse av hvordan jeg vet at jeg er frelst. Det er skrevet til frelste mennesker. Johannes brev er ikke skrevet for at vi skal lese det opp for ufrelst, at sånn blir dere frelst. Det er skrevet til frelste, for at de skal vite hvordan de er frelst. Derfor sier han til disse frelste menneskene at av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss. At han har gitt oss av sin ånd. Og det er noe som vi kan be Herren om, og det er noe som vi kan oppleve. Men på mange måter er det også noe som ligger i Guds egen hånd. At plutselig så utøser han av sin ånd. Og det er noe som man kan kjenne også igjen og igjen. At du kan kjenne, jeg fikk en ny fylde av ånden. Ånden kom over meg. Han badet meg i sin ånd. Og jeg kjente Gud. Du er min far. Jeg er ditt barn. Jeg kjente det sterkere enn jeg noensinne har kjent det før. Han åpenbarte seg for meg på ny. Så her er det at han oppsummerer det vi har vært gjennom i 1. Johannes brev så langt, i denne tredoble frelsesvissheten, som han sier til dem, du har det skriftlig, hvis du tror på Jesus som din frelser, så er du frelst. Og videre, hvis du ser han endre livet ditt ved den kjærlighet som han lar gå gjennom deg, ja, da er det et tegn på at du er frelst. Og når du kjenner åndens vitnesbyrd i ditt hjerte, så er det et tegn på at du er frelst. At du er et Guds barn. At du blir i ham, og han blir i deg. Så bør vi også ha klart for oss disse tre tegnene. Denne tredoble frelsesvissheten. Så vi kan stå frem og vite at jeg er et Guds barn. Det er derfor han skriver dette, for at vi skal vite at vi er Guds barn. Vi som tror på hans sønns navn. Så er det også et alvor i dette. For För det ingen andra är Guds barn. Ingen andra kan säga att jag vet jag är Guds barn. Än de som tror på Jesus. Och som märker att han gör något med mig. Så låt oss inte förkynna en frälse. Som inte innebär troen på Jesus. Som världens frälser. Som inte innebär att livet förvandlas. Efter att man blir frälst. Men låt oss förkynna en frälse. Som vittner om att fadern har sänt sönnen som världens frälser. Och låt oss vittna om det för människorna, för kun därvid kan bli frälst. Och låt oss förkynna om en kärlighet som fyller vårt hjärta, inte en viss strävar efter. Men Guds kärlighet är utöst i våra hjärtar. Det är den helige ande som är oss gitt. Vi har känt och trott den kärlighet Gud har i oss. Inte den kärlighet vi har, men den kärlighet Gud har i oss. Den kärligheten tror vi på. Den kan förvandla oss. Den kan förvandla de andra, det tror vi på. Och vi vänder oss till Herren och säger, ge oss av din ånd. La oss få uppleva en ny fyllde av din ånd. Så jag kan få ett enda starkare vittnesmål i mitt inre. Jag hör Herren till och han är min. Amen. Ska vi vända oss till Herren? Och ska vi be till Herren ända en gång? Och la oss be om detta. Att vi som har sett att Jesus är världens frälser. Att vi också må vittna om det. Än mer. Och att vi än mer må få uppleva att kärligheten gror till det fullkomna kärligheten. Lik att all frykt drives ut. Och slik att en vär som ser oss vill se på oss och säga som se hur de älskar varandra. Se det må vara Guds folk här på jorden. Och la oss be om att Herren må ge oss en fyllde, en utgydelse av sin ånd. En väckelse sänd ifrån himlen. Kära Gud och far. Vi är samlat för ditt åsyn, Herre. Och Herre, tack att vi får lov till att vara din menighet, Herre Jesus. Din brud som du har köpt dig vid ditt eget dyre blod, Herre. Vi kommer till dig, Jesus, inte för det vi synes att vi är nu, Herre. Men för det vi vet att Jesu, Guds söns blod, renser ifrån all synd. Och hos Herren, Herren, är där utgångar ändå från döden.